en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Plock med liten kanelbulle, kan det månne bli en fransk nationalsport? Ja, efter Ulf Kristerssons virala fikafilm vet man varken ut eller in. Det finns ju så många frågor. Men den allra viktigaste ska vi ställa idag. Hur vill statsministern att vi ska uppfatta statsministern? Vad har han för avancerad kommunikationsstrategi egentligen? Och hur lirar den med svenska folket? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej!
Hej Olivia!
Först tänkte jag göra ett litet kontrolltest. Är vi med i NATO än, My?
Nej, låt mig kolla. Nej, inte än.
Lena, är vi med i NATO än?
Nej, men min spådom från förra veckan står sig i mitt huvud. Nämligen att runt den 1 mars kommer vi vara det.
Oh, vi har ett datum, Lena. Det är så vackert.
Ja, nu backar när jag sa runt 1 mars.
Runt 1 mars. Så det kan också, om man, liksom, om man utvidgar begreppet runt, så skulle det också kunna vara 1 mars, 1 april,
nej,
maj.
Så, nej, min prognos den är ändå att det kanske är en vecka åt vardera hållet, men ungefär där.
Är Billström med dig på det här tåget?
Det har jag ingen aning om. Jag har inte förankrat det hos honom.
Vi gör det här kontrolltestet även nästa vecka, så ser vi. Mm. Det är ju kanske inte dags för EU-valrörelse än. Valet till Europaparlamentet sker, som vi tidigare konstaterat, den 9 juni. Men partierna håller på att värma upp och ladda sina kanoner. I dagarna berättade Miljöpartiets första namn Alice Bakunke och Moderaternas första namn Thomas Tobé att de ska åka på gemensam valturné i flera olika städer. Från norr till söder. Är det här smart av Tobé och Bakunke?
Jag tycker det här är kul. Jag tycker att det här ändå är någon slags kärna i demokrati. Att man åker ut och träffar väljare och man debatterar när man har utifrån att man har olika ideologiska ståndpunkter och politiska förslag. Och inte bara ha liksom någon så här sluggerdebatt. Jag tycker att det här är en rolig form. Jag kanske är den enda som gör det, men jag tycker att det är kul.
Vi kan väl höra med Lena.
Nej, men jag tror också att det är smart. Alltså, det här med att träffa folk, att ligga ute på vägarna som ett liksom dansband. Mm-hmm. Det är ju vägen till framgång i politiken. Att träffa många människor, kanske inte så många vid varje tillfälle, men sammantaget väldigt många människor. Det är ett recept för framgång. Och det här har de ju hämtat från Annie Lööf och Jonas Sjöstedt, alltså Centers och Vänsterpartiets dåvarande partiledare. Och som ju åkte runt på sådana här mindre arrangemang och hade väldigt kul också. Och att ha kul är ju också en ingrediens i livet som kan vara smittande.
Absolut.
De lanserade också med den ödmjuka ingången att det var de två mest populära EU-parlamentarikerna, svenska EU-parlamentarikerna, som skulle ut och debattera mot varandra.
Och stämmer det?
Baserat på personkryss. Så på ett sätt stämmer det.
Ja, för det första så måste ju någon dra publik, och det tror jag inte är Thomas Tobé, utan det är ju Alice Bakunke i den här duon. Och för det andra så måste de också tillhöra olika sidor, så att säga. Så att de har något att debattera om. Där det kan vara slå lite gnister, för annars är en sån där tillställning avstråkig.
Var tror ni det kommer att slå gnister mest? Vilket ämne?
Jag kan tänka mig att klimatet är ett sånt ämne, och såklart migrationen också.
Sen kommer det också vara, jag tror, en ganska äldre debatt om hur man samarbetar i Europaparlamentet. Alltså hur mycket kontakter har man med de mer extrema sidorna, både åt höger och vänster?
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Ingen, och då menar jag ingen, kan ha missat den där Instagram-videon från Sveriges statsminister som han publicerade i måndags. Men låt oss ta del av den en gång till för the cheap seats in the back.
Dear President Macron, I am so looking forward to welcoming you to Sweden. But first, let me introduce you to some Swedish things and behaviors. In Sweden, we have a saying that goes, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. There is no such thing as bad weather, only bad clothing. Well, you will hear this if you start complaining about the snow. We also have this very important thing called fika. If you try to skip this opportunity to sit down and have some coffee and a kanelbulle, there will be serious consequences. And lastly, we love to stand in line. If you try to jump the queue, tränga dig, we will be very angry but still stay silent. We might write you an arg lapp, an angry note. Swedes do not like to make a scene in public. Now, you are more than prepared for your stay. Mr. President, welcome to Sweden.
Vi ska gå in på vad ni egentligen tyckte om det här tilltaget, men jag vill veta, My, vilket var syftet med den numera famösa kanelbullevideon?
Ja, men att vända blicken från Macron till sig själv.
Mm, men det var ju Macron som skulle komma på statsbesök, inte ja, det lite taskigt mot gästen?
Det var väl också att uppmärksamma statsbesöket, men framförallt var det ju att tala till de svenska väljarna och att få dem att se att det här är Ulf Kristerssons första statsbesök och att det är Macron som kommer.
Wow. Ja, det är ju Frankrikes president Emmanuel Macron som har varit på statsbesök i Sverige några dagar här i veckan. Han tackade artigt för filmen i en kommentar på Kristerssons Instagram. Käre Ulf, tack för informationen, bla bla, jag kommer väl förberedd, bla bla, ser fram emot att ta en fika. Om han skrev det eller någon av hans medarbetare, det låter vi vara osagt. Men det var inte slut där med den här filmen, för på en presskonferens hände detta.
Ulf, din välkomstvideo till Macron tog väldigt fart. Det var många som skrev krönikor, många reaktioner. Hur tycker du att den landade och har du snackat med Macron om det här?
Det har jag verkligen gjort. Den landade mycket bra. Han var mycket entusiastisk. Sen när vi hade vårt tät-a-tät, vårt samtal på tumman hand, så åt vi också en god kanelbull och drack kaffe. Så han var på ett utomordentligt gott humör. Jag tror att han fattade glimten i ögat i detta.
Han var mycket entusiastisk, säger Ulf Kristersson, om Frankrikes president. Lena, vad tror du att Macron tänkte när han nåddes av filmen?
Ja, om jag hade varit Macron så hade jag tänkt. Ulf Kristersson har mentala defekter. Han tror inte att jag känner till snö. Han tror att jag tycker den där konstiga grejen han håller i handen ser god ut, fast den verkar vara gjord av trolldeg, och han verkar överhuvudtaget ha tappat fotfästet. Så hade jag tänkt. Men så hade jag också tänkt så här: okej, statsbesöket bara i 2 dagar, kungen i min värld, jag står ut.
Jag håller ut.
Men, håll i, håll ut.
Men man får väl ändå anta att Kristersson och hans stab ville leka med humor. Humor vet vi ju, det landar ju olika, folk har olika typer av humor. Kan man se någon glimt, tycker du, av att den ändå skulle kunna tänkas vara lite rolig, Lena?
Nej, den hade kunnat vara rolig, mm-hmm, om den hade framförts med någon typ av professionalism. Och det gjorde den inte, därför blev den bara oerhört tafflig. Och till exempel här att Macron inte känner till snö. Frankrike är ett land fullt av alper. Jag bara påminner.
Halva landet är i princip täckt av snö. Mm, det finns en poäng där faktiskt. En annan aspekt är ju, får man skämta, när världen liksom befinner sig lite av ett akutläge, ett alarmläge, My. Vad tycker du?
Ja, jag tycker man får skämta. Mm.
Är du så här, man får skämta om allt?
Absolut. Ja, ja. Jag är ju en väldigt entusiastisk stand-up-följare. Jag tycker man får skämta om allt. Jag tycker väldigt mycket om humor.
Jag anar ett men.
Men ska en statsminister göra det? Det är inte en professionell stand-up-komiker. Det är inte någon som sysslar med det här uppenbarligen dagligdags. Det är inte någon som har finessen. Och sen så handlade ju också om så här intentionen, att det inte handlar om att välkomna Macron, det handlar om att komma med ett eget budskap i första hand egentligen. För jag menar, om man vill välkomna Macron och skicka ett personligt meddelande, så måste det finnas andra sätt
än att lyfta en kanelbulle gjord av trolldeg
på Instagram. Mm.
Det är ju många som med er har kritiserat det här tilltaget, däribland PR-experten Paul Ronge. Han benämnde det hela som trams och så sa han då: det är otroligt dålig stämning i världen och då kommer man dragandes med någon jävla knätofsvariant. Och så sa han också: jag är intresserad av vad Kristersson har för PR-människor runt sig. De kanske har hittat något som jag inte kan förstå. Och det här för oss in på dagens ämne. Bilden av statsminister Ulf Kristersson, den han vill skicka ut, den vi faktiskt får och hur väl den här bilden rimmar med ämbetet som han ju innehar. Lena, vad har statsministern och hans team, vi får anta att han inte är alldeles ensam i sociala medier uppbyggnaden, vad har de för strategi?
Jag tror tyvärr att de inte har en hållbar strategi i alla fall. För att Ulf Kristerssons budskap till svenska folket framstår ju som oerhört splittrat. Dels så lever vi i en svår tid. Vi ska vara aktsamma när vi är ute och går. Vi ska knipa ihop plånboken och tänka på att minska inflationen. Vi ska förbereda oss för krig och stoppa hela fjällan full med konserver. Det är ett budskap. Det andra budskapet som han signalerar genom sina egna, så att säga, aktiviteter som han gärna torgför då på olika sociala medier, det är att han är en festprisse som gillar att omge sig med folk och lite vara som solkungen.
Jag riktar frågan till dig, My. Hur tror du att han vill uppfattas?
Men strategin är att man vill föra fram den här folkliga, härliga sidan av Ulf Kristersson. Jag tror att den kanske finns i hans privatliv, men jag tror att problemet de har kommit till nu är att det som de visar upp bekräftar motsatsen egentligen. Och att det kanske mer handlar nu om att folk bara ifrågasätter om han har den här sidan, och då blir den här kommunikationen väldigt skev. Och kommunikation, när man ska bygga upp liksom en varumärkesbild, så handlar det ju ändå, det måste kännas autentiskt. Annars blir det bara sånt här liksom trams, som den här videon var, där det inte känns som att om han själv hade fått bestämma exakt hur han skulle skicka den här hälsningen, så kanske den inte hade varit exakt så här. Så att jag tror att där är de ju vid någon slags vägskäl här, att man liksom förstärker en bild som är just den som de försöker sudda ut.
Jag kan tänka mig att svenska folket, om vi nu buntar ihop flera miljoner människor, uppskattar humor, värme och folklighet. Det vill jag i alla fall tro. Om man tänker att man vill skicka ut bilden av värme och folklighet och så, tror ni att svenska folket uppfattar till exempel den här filmen då som en sån grej? Som ett, liksom ett bevis på det?
Nej, jag tror att deras tankar går i samma riktning som jag tror att Macrons gjorde.
Alltså just den här filmen är ju att han vill uppfattas som en kul kille. Det tänker jag, om man då får tala för hela svenska folket. Jag tänker att många inte för ihop en kul kille med statsministerämbetet. Och att det här med att ha en folklig bild av en politiker, att man är folklig, att man är ute och har kul, att man skämtar. Alltså att det har väldigt mycket ihop med att inte sitta i en regering eller kanske vara en kul minister. Men att statsministerämbetet är liksom över personligheten. Att under tiden man är statsminister försöker stärka sitt personliga varumärke genom att försöka då skapa en bild av sig själv, inte riktigt hör ihop med liksom ämbetet, som har ju väldigt allvarliga, som har en väldigt allvarlig kontext.
Och precis som Lena sa, speciellt kanske just nu när vi då samtidigt pratar om krig och förberedelse och kriser som har drabbat oss de senaste åren.
Nej, men det Lena sa är ju liksom exakt vad problemet är. Det här med att man har två olika budskap också. Mm.
Som ledare tänker jag att man behöver någon som säger nej också. En djävulens advokat, if you will. En läkare som säger: hörru du, Michael Jackson, nu måste du sluta operera näsan för nu kan du inte andas så bra genom den längre. Och så vidare. Har Kristersson det, Lena, tror du?
Nej, det verkar ju inte så, och själv kanske han är för upptagen för att se. Alltså han har helt enkelt så mycket att göra, så att när någon säger till honom: sätt här på en stol och här har en torr kanelbulle, go, då gör han det. kanske utan att tänka. Det är det snällaste jag kan säga. För att egentligen borde han sätta stopp för sådana här fånerier.
Vilka är statsministerns närmaste förtrogna? Vad har han för team egentligen?
Alltså det finns ju väldigt många människor runt en statsminister. Mm. De som är hans närmaste förtrogna är ju hans pressstab. Han har en presschef och en presssekreterare. Men sen så har han ju också... han har ju liksom en kader av statssekreterare som har väldigt mycket uppgiften att skapa en bild och en berättelse runt honom. Och som också handlar ganska mycket om strategi, men jag tror också att de liksom har halkat in väldigt mycket på hans personliga varumärke. Hur han framställs och vad hans bild ska vara. Och där har han ju liksom flera personer som han har jobbat med under lång tid och som han litar på som ska skapa den här bilden.
Jag tänker mig att om Ulf Kristersson och hans team lyssnar på den här diskussionen som vi har nu, så skulle kanske ett argument emot det vi säger vara att, men vad är det för fel med att vi visar Ulf Kristerssons personlighet? Det här är sån han är. Han gillar att skämta lite grann. Han gillar att späxa lite grann. Han vill gärna uppfattas som en vänlig och trevlig person, för det är sån han är. Vad är det som är så farligt med det? Vad säger ni då?
Men är det så man uppfattar honom? Det tror jag inte alls.
Nej, det är det som är problemet, menar du? Att diskrepansen finns? Ja,
ja, det är verkligen det som är problemet. Det är tvärtom så att man uppfattar honom som någon som flyter ovanpå. Som firar sin födelsedag i en månads tid. Och avslutar den med en bjudning som i och för sig en fjärdedel tackar nej till. Men ändå... 250 personer ungefär kommer till det här inviterade kalaset som allmänheten dessutom inte får tillträde till, därför att media var förbjuden där, och trots att det var skattebetalarna som stod för fiolerna. Det är ju inte något sätt att visa någon trevlig typ, utan det är en människa som vill glänsa.
Ja, låt oss stiga in på det här minglet på Rosenbad, för fikafilmen till Frankrikes president är ju ett exempel på bilden av Kristersson, ett väldigt intressant sådant, men det finns som sagt fler. Du tog upp det här, Lena, att Kristersson alltså firade 60 år i princip en månadstid faktiskt, och kulmen var då den här mottagningen på Rosenbad, och den vållade ju viss debatt. En del tyckte att det var osmakligt att skattebetalarna fick punga ut för minglet, andra ifrågasatte tidpunkten och så vidare. Lena har sagt vad hon tyckte om kalaset även i förra avsnittet. My, vad tycker du att det här firandet gjorde för bilden av statsministern? För det är den vi talar om idag.
Ja, men jag håller med Lena, det Lena sa innan. Det handlar egentligen om vad man skickar för budskap till väljarna kontra då det man själv gör. Och hade vi levt i en högkonjunktur där allting var festligt som det var för de åren, några år sedan som vi alla minns med glädje, då tror inte jag att det hade liksom blivit en debatt om det, eftersom den andra statsministern som vi också pratade om förra avsnittet har också haft mottagningar. Men att det blir... Det samlade bilden här i de här liksom ekonomiskt tuffa tiderna, vi är på väg åt sämre tider, då har ju det här varit en månad som har varit väldigt mycket fokus på bara personen Ulf Kristersson och inte statsministern Ulf Kristersson. För att han har ju inte bara firat med den här mottagningen, utan han har ju firat med flertalet tårtafikor i riksdag och Rosenbad. Han har haft en privat fest, han har haft en resa till Sydamerika med familjen. Alltså det finns flera steg i det här som jag tror att när det väl landade i den här mottagningen så började ju...
Det handlar alltså som vanligt om timing, kan man säga. För att
ja, det handlar som vanligt om omdöme skulle jag säga.
Timing och omdöme.
Alltså hade han varit kunglig så hade han ju varit kallad partyprinsen direkt. Mm. Mm, vid det här laget,
Ulf.
Efter den här månaden.
Ja, jag hör dig. Vi fick ju i dagen också veta att Ulf Kristersson har gjort en massa inköp till Sagerska där han numera bor. Det var kuddar från Svenskt Tenn, det var gymutrustning för 155 000 kronor.
Ex-moms.
Det var lite soffpallar och textilier och annat. Varje statsminister, ska vi säga, får en budget om 350 000 kronor för inredning när de flyttar in i bostaden. Men som jämförelse så spenderade Stefan Löfven 161 328 kronor under sin tid i Sagerska. Det var nästan 7 år. Ulf Kristersson har spenderat 290 000 kronor ungefär hittills. Och han har i princip precis flyttat in. Dessutom har han fått en till påse pengar från regeringskansliet, om jag förstår saken rätt.
Alltså... om vi ska jättepetiga så var han mer än 7 år.
Ja, petiga ska vi vara tycker jag. Och nu är vi ju inne på kronor och ören så det är viktigt att det blir rätt. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin har rasat inte helt oväntat mot de här inköpen som Kristersson gjort. Han kallar det för ett hån mot svenska folket, att det skickar helt fel signaler. Men om vi ska liksom återföra det här till dagens ämne om bilden av statsministern. De här inköpen, vad tycker ni att det gör för denna bild?
Jag tycker inte att det är orimligt att när man flyttar in i så att säga en representationsvåning eller en lägenhet som man har på grund av sitt ämbete och där man i princip är tvungen att bo av säkerhetsskäl, att man liksom piffar till den lite efter, har möjlighet att piffa till den efter lite egna önskemål. Man ska ju ändå trivas där. Så jag tycker inte att det är orimligt. Det jag möjligtvis ska sätta frågetecken för om jag ska vara riktigt petig, det är ju det här gymmet. Hela Stockholms innerstad vimlar ju av gym. Men Kristersson vill ha sitt eget.
Nej, men jag tycker också att det är klart att man ska få göra ett sånt här hem till sitt eget hem. Men det finns ju en del med den här kommunikationen som man kan fundera över. För att det handlar ju om framförallt, tror jag, det här med lyxkonsumtion. Någonting nu som vi har alla blivit tillsagt att vi ska sluta med. Som om jag sysslar jättemycket med det. Nej, men att man ska sluta med, för att få ner inflationen bland annat, men att det är någonting som man liksom har behövt ta bort. Men att då att köpa in gym som redan fanns i Sagerska, som finns på Rosenbad, även om det nu är tal om att det ska stänga, som finns på riksdagen 100 meter bort. Alltså det är ju den typen av lyxkonsumtion som sticker i folks ögon och som blir väldigt svår att förklara eller kommunicera. När det finns verkligen möjligheter, ibland, och nu går vi in i det här igen när vi tycker att vi hjälper partier, hur man ska kommunicera.
Favoritgren.
Det finns ju möjligheter att ha en annan kommunikation här. Det finns ju möjligheter att säga att man är en restriktiv statsminister för att det är det som samhället och landet behöver just nu.
Och vi kan ju påpeka att en av Ulf Kristerssons företrädare, nämligen Fredrik Reinfeldt, partikamrat till Kristersson, han gick på ett vanligt gym på Regeringsgatan och knackade på dörren tillsammans med sina livvakter när de öppnade 6.
Kan man köpa kuddar på till exempel Mio eller Åhléns eller något annat
nej.
Bolag istället för Svenskt Tenn?
Nej. Jo, det är klart.
Nej, men för det handlar ju också om att det sticker alltid i människors ögon att skattepengar går till sånt som en vanlig person inte har råd med.
Men nu är han inte en vanlig person, nej. Han är statsminister.
Ja, absolut, men det är inte hans pengar. Jag tror inte någon hade tyckt att man hade brytt sig om han hade lagt 80 000 av sina egna pengar på textilier och tyger till det här hemmet.
Men
som
om han får 350 000 kronor att handla inredning för, varför ska han inte handla inredning för 350 000 kronor?
Att man inte måste handla inredning för just exakt.
Om jag ska lite försvara de här kuddarna från Svensk Tenn, så är det ju så att den här våningen, även den privata delen i Sagerska, är ju möblerad som en katalog från Svensk Tenn. Så man vill ha något som helt flyter in. Så kan man ju köpa kuddar från Svensk Tenn.
Josef Frank och Estrid Eriksson och allt vad det nu heter. Det ska in där på Sagerska. Det kan man väl i och för sig ändå förstå att man vill ha en viss stil. För sen kommer...
Den stilen finns nu redan där.
Sen kommer Macron.
Ja, den finns ju, men om man vill byta kudde så kanske... Ja. Jag försökte hitta något förmildrande.
Ja, det är bra.
Det är ju den privata delen som de har inrett, inte den här representationsdelen. Mm. Så att Macron, hoppas jag, inte har blivit inbjuden i den här privata, kommer hem och ha en trevlig fika vid middagsbordet.
Jag hoppas att filmen förde dem så nära varandra att han till och med fick hälsa på och vila sitt huvud mot en Josef Frank-kudde. Om vi går vidare i exempelfloran, för i slutet av september så höll Ulf Kristersson ett tal till nationen som vi också diskuterade väldigt mycket då. Vi ska lyssna lite grann.
Faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Den grova organiserade brottsligheten har vuxit fram i över ett decennium. Regeringen lägger om migrationspolitiken. Det är tuffa och svåra beslut, men helt nödvändigt, och vi ser redan resultat. Regeringen lägger om kriminalpolitiken.
Vi gjorde ju en extra podd om det här talet och då sa ni ju vad ni tyckte om det. Men om ni ska påminna våra lyssnare, vad gjorde det här talet för bilden av statsministern?
Det gav ju tyvärr bilden av att han inte hade något att säga. Det var ju väldigt tråkigt, utan han upprepade, han lät som en valrörelsetalare. Vi ska göra det, vi ska göra det. Så att det gav på nytt intrycket av att, precis som den här Macron-videon, att, eller var ju inte på nytt då, utan återigen, det intrycket av att han inte kommer förberedd till de här grejerna när han ska kommunicera med svenska folket. Och det är ju en dödssynd. Man måste vara förberedd.
Jag håller med att det här känslan av att det är en pågående valrörelse, det tror jag att vi alla är förbi, för att det var ju också, det tog också otroligt lång tid innan de slutade säga den här regeringen, eller de slutade säga att vi vann valet, eller de slutade säga att vi har en majoritet i riksdagen. Ja, det är ju liksom ett faktum som infinner sig ganska snabbt efter ett val som man liksom behöver gå vidare ifrån. Så att den här ständiga valrörelsen, handlar ju bara om att bygga ett varumärke. Det handlar inte om att förvalta den position man har fått.
Om jag vore psykolog nu, vilket jag verkligen inte är, så skulle jag säga att det kanske finns någonting med självförtroende eller självkänsla. Om det är nu i Moderaterna som parti eller hos Ulf Kristersson som statsminister. Att äntligen har vi kommit hit och äntligen har jag kommit hit. Men jag är inte riktigt säker på att jag förtjänar det, eller inte riktigt säker på hur jag ska hantera det. Skulle ni vara med mig på den, vad ska man säga, analysen i så fall? Att det finns någonting som skaver. För varför skulle man annars fortsätta hålla en valrörelse eller behöva försvara en kanelbullefilm?
Nej, men det skulle verkligen överraska mig, för att Ulf Kristersson är ju en politiker med lång politisk erfarenhet. Han har suttit i regeringar förut, han har varit med i toppolitiken i Stockholms stad och styrt i Stockholm, Sveriges största kommun. Och det skulle verkligen förvåna mig om han inte var 100% förberedd egentligen på det här jobbet som han ju har drömt om sen han var ungdomsförbundare.
Men du säger, Lena, han är ju uppenbarligen inte förberedd. Så vad är det som har gått snett då?
Nej, men förberedd på enstaka grejer, men jag tänker just förberedd just på att ha den här positionen och att regera.
Kan det vara så att det blir så omtumlande när man väl hamnar där man hamnar, att man blir förblindad och därmed faller lite på marschen?
Nej, det tyvärr inte. Alltså, det är slarvigt. Man får inte slarva ens i detaljerna, om man nu tycker att ett tal till nationen är detalj.
Djävulen finns i detaljerna. Mm. Jag är intresserad av siffror, det är alltid lite spännande. Och de talar kanske ibland ett hyfsat tydligt språk. För vad gäller förtroendet för Kristersson så visar siffror från Aftonbladet Demoskop att han just nu ligger på 35% när det gäller då mycket eller ganska stort förtroende. Och det är att jämföra med 38% i december, såg jag i lilla kalkylen. Vad ger er de här siffrorna för besked?
Jag har jämfört med hur det var på själva i valmånaden september 2022. Och då har det ju minskat från 41% till 35%. Det är inte någon, alltså det är ju en avsevärd skillnad, men det skulle kunna vara ännu värre, skulle jag säga.
Du menar att han har inte förtjänat 35?
Det skulle kunna vara sämre än 35, för 41%, att 41% av väljarna har stort eller ganska stort förtroende för, eller hade för Ulf Kristersson i september 2022, alltså valmånaden, det är inte jättedåligt, och 35 är inte heller jättedåligt, men om jag, en statsminister, borde ha mer.
Då förstår jag.
Hans stora problem är ju att Magdalena Andersson är väldigt populär, och att Jimmie Åkesson också är lika populär som Ulf Kristersson. Och jag kollade lite siffror från SOM-institutet, och då så hade de liksom gjort mätningar bakåt i tiden, och då var Ulf Kristersson den minst populära statsministern bland de moderata väljarna på de senaste 30, nu blir jag, vilket år är det? De senaste 30 åren, så Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt. Han har ju ingenting att mäta med Fredrik Reinfeldt i popularitet, och med Carl Bildt så är han bland alla väljare lite mer populär, men bland de egna väljarna mindre populär.
Bo Lundgren då?
Jag tror att vi alltid
honom.
Nej, vi glömmer inte dem, men det finns liksom ingen som varit så impopulär hos alla.
Vad hade han för siffror? Minns vi det?
Han hade ju den här skräcksiffran 15,9 i valet, som liksom är någon slags, eller var någon slags smärtpunkt för Moderaterna. Det var ju också när Anna Kinberg Batra närmade sig den här skräcksiffran som det till slut liksom bara halkade ut för henne. Men Ulf Kristersson har ju haft väldigt låga siffror också, men har inte riktigt samma, det är inte riktigt samma panik, de är mer vana nu vid det där.
Då kanske jag bara ska tillägga att de här siffrorna som jag rabblade kommer från Aftonbladet Demoskop.
Bra. Jag har hört mycket kritik från er idag ju, men finns det några goda exempel där Kristersson har målat upp en bra bild? Där han har förmedlat en bra bild av sin person i samarbete med ämbetet, så att säga?
Jag tycker att det finns ett frö av någonting väldigt positivt i det här. Och det är öppenheten. Att det handlar om att det är liksom inramningen som jag tror att de inte riktigt lyckas med. Men att tanken med att man ska vara en statsminister som är öppen. Som är öppen för näringslivet, som är öppen för politiken. Som är öppen för att träffa mycket människor. Det tycker jag är ett bra frö i det. Så den här inramningen att det handlar om bubbel och snitt. Och inte liksom town hall-möten eller att vara ute i verksamheter eller att välja att lyfta upp andra profilerade politiker, ministrar eller riksdagsledamöter från det egna partiet när man är ute och träffar folk i landet. Det är kanske det som är mer det oturliga, för att jag tycker ändå att öppenheten har någonting väldigt positivt.
Jag har ett litet råd till Ulf Kristersson och alla andra höga politiker. Det är att inte hålla på och framträda stup i kvarten. Utan istället, när de framträder, ha något att säga. Det finns inget så plågsamt som att se till exempel en statsminister eller en finansminister eller en oppositionsledare som tjatar samma sak vid varje framträdande och inte kan få någon liksom spets i sitt budskap, och därför borde de jobba på att när de har något att säga så ska de säga något ordentligt, och resten av de där fåniga framträdena, vare sig med eller utan kanelbulle, det kan de hoppa över.
Ulf Kristersson brukar ju framhålla själv att han är bra på att vara den vuxna i rummet, att det är viktigt. Om vi ser bort från den här kanelbullevideon, är han bra på att vara den vuxna i rummet?
Nej, jag tycker inte han är bra på att vara den vuxna i rummet, däremot är han bra på att säga att han är det.
Nej, jag håller med.
Om man jämför med tidigare statsministrar, lite kort bara. Vad har de haft för strategier när det gäller att korsa personlighet med ämbete? Foga samman personlighet med ämbete.
Ja, om vi hoppar över Magdalena Andersson som ändå var så kort tid så man kanske inte så mycket att ta fasta på där. Och det är en väldigt lång tid av den tiden var en valrörelse. Stefan Löfven, han, jag vet inte om han precis underströk det, men lite grann det här att han ändå var en vanlig kille från Örnsköldsvik, svetsare. Han visste minsann hur folk har det. Han bjuder på tårta och kaffe när han fyller år och så vidare. Det var ju en bild av, som de kanske inte direkt torgförde som jättestor, men ändå låg lite i bakgrunden, och det tycker jag de gjorde rätt i, alltså Socialdemokraterna, därför att det passar ju Socialdemokraterna. Sen var det en annan ingrediens i hans liv, som nämligen att han var fosterbarn, hans mamma var tvungen att lämna bort honom, och det var ju också en sån här påminnelse om att livet kan vara ganska hårt och att det trots allt kan gå ganska bra för en. Och det byggde ju också bilden av Stefan Löfven.
Nej, men jag har alltid tyckt att de utnyttjade det för lite faktiskt. Att han hade en sån otroligt stark berättelse, och det fanns en väldigt rörande video inför valrörelsen 2014 där han pratade om sitt ursprung. Men sen så var det inte så mycket mer om det. Det kunde man diskuterat mer, tycker jag.
Och vilka sidor och historier som Ulf Kristersson bär på hade kunnat stärka hans egen image eller bilden av honom?
Han brukar ju ofta säga att han vill att fler människor ska göra klassresor.
Just
och
det.
Då tar han sin mamma som exempel. Och det där, jag tror att det där, alltså den kärnan skulle vara väldigt bra för honom att bygga vidare på. Inte hålla på och tjata jättemycket om mamma hela tiden, men för det kan ju finnas andra exempel. Men liksom det här att den som jobbar hårt kan lyckas. Och det är ändå något som ja, förenar både Socialdemokraterna och Moderaterna, att de vill ha, de gillar den bilden av Sverige, att det är ett land där man kan ändå, det kan gå, kämpar man på så går det bra.
Det finns ju en sak som skiljer de här senaste tre statsministerna åt, och det är ju att det har funnits sociala medier, och det kan ju ta fram det sämsta i människor. Om man tittar tillbaka, så när tidigare statsministrar har gjort, vad ska man säga, lite roligare grejer, som har ju fått väldigt mycket kritik. Göran Persson dansade med
Kossan Doris,
som var till ett barnprogram. Jag tycker att det är egentligen helt rimlig sak att göra i den kontexten. Vad ska man göra? Nej tack barn, jag tycker inte dansa mer. Jobbiga kossa här.
Kunnat säga. Men, ja, visst.
Och Carl Bildt gjorde den här otroliga
fyra burger och Coca-Cola
som han hatade att göra, men det var valrörelse. Vad ska man göra?
Fyra burger och en Coca-Cola, spela freestyle med fäck musik. Fyra burger och en Coca-Cola, av sommar och romantik.
Men det har ändå varit väldigt mycket kritik, och det har ju verkligen inte varit en person som de har spunnit vidare på. Så det är väl det som skiljer den tiden mot den här tiden, och frågan är vilket som är rätt.
Och då undrar jag ju förstås, för Ulf Kristersson har troligtvis några år kvar som statsminister. Hur ska han tänka framåt? Om nu sociala medier är ju en ny gammal, med några år på nacken, ingrediens förstås i bilden av honom själv.
Ja, men mer politik och mindre fest. Mm. Alltså det kan vara dåligt att kallas för en tråkig politiker, men inte om man är statsminister. Det är ingen som förväntar sig en kul statsminister.
Skärpa, fokus, mindre...
Han försöker leva upp till någon förväntning som sidor. Ingen har.
Mm. Men jag tycker inte att det gör något att man är kul. Men man ska ju vara kul på det som är hans jobb. Inte på att vara arrangör av olika kalas.
Fast det tycker jag låter luddigt. Vad menar du då? Hur ska han kunna vara kul och vara statsminister samtidigt?
Ja, men det är väl inget roligt. Det är väl alltså, nu kanske jag är för begränsad i min uppfattning av vad som är kul. Men jag tycker att det är roligt med politiker som uttrycker sig drastiskt, tydligt och bra. Det tycker jag är kul.
Jag är av den uppfattningen att jag tycker att Carl Bildt kan ha lite rolig humor.
Verkligen. Mm. Det är väl hans mest kända.
Visst är det ett signum. Ja, det lyckades han med bra.
Men det jag tycker då fortfarande är att alltså Ulf Kristersson borde ju sparka sin stab som har hand om de här videosnuttarna som läggs ut, eftersom de är så jävla dåliga. Och kalla in några proffs och få det här att rimma med hans person, vad han är, vem, och hans ämbete. Det här med att vara som du sa, partyprins, det är ju inte hans jobb. Utan han ska ju ta ansvar för landet. Det är ju den sidan som ska understrykas.
Och är man tråkig, då får man ju vara tråkig. Vad ska man göra? Det går liksom inte att piffa upp en personlighet på ett äkta sätt.
Mycket kloka slutord. Och någonting kanske för alla att tänka lite extra kring.
Jag äger min tråkighet 100%.
Ja, precis. Man måste äga sin personlighet. Man kan inte göra om den. Man ser igenom direkt. Jag tackar för idag, My och Lena. Jag tackar era skarpa hjärnor. Och så hörs vi alla nästa vecka. Hej då så länge!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.